Det här är en Svenska Yle podcast.
Välkomna till Ted och Kai-podden, Ove Inborgs ljuva stämma, hörde ni ju där.
Och ersattes av Ted Forsströms mycket trötta stämma. Det låter som att du har varit vaken i ett decennium.
Ja, men det känns ju lite så. Och det är ju det här, barnet som ploppar fram.
Lät det plopp, alltså just då när det som var just över, när den sista delen kom ut, lät det någonting?
Vi har faktiskt fått feedback, så är det, att det var någon som hade kommenterat att i förra podden så beskrev jag det här livets mirakel, alltså ljudet när ett barn kommer till världen, så beskrev jag som fly. Och att det var då på något sätt sådär att folk brukar kanske inte beskriva ljudet så. Men det lät ungefär så. Det var... De tog inte ens emot honom när han rasade fram.
Han ramlade ut bara?
Ja, han ramlade ut. På ett sån här lakan som de sätter på en säng så att den ska klotta.
Okej, okay. Men jag tänker mig att du som annars har varit så intresserad av ljud och som har ljudediterat för Yle och så här. Alltså är det inte som ett ljud som har... fäst sig liksom i dig, för att jag menar så mycket, alltså dina sinnen så måste ju på något vis ha varit väldigt på sin spets just då.
Ja, det var kanske med det här själva hans första skrik, så det var intressant, för jag kan försöka härma det. Jag har en kopp kaffe här, så här.
Oj.
Så lät det ungefär. Nu har jag kaffe överallt, men det är inte någonting. Nej, men alltså just det här första skriket, alltså när en kropp som är van att få näring från vätska och börja det här första skriket, och man hör helt tydligt att det är liksom vatten fortfarande kvar.
Men vad obehagligt.
Och så måste man liksom. Så måste man liksom skrika bort det.
Ja.
Det var intressant, tyckte jag.
Jag har faktiskt aldrig reflekterat över det där, att det måste ju finnas fostervatten liksom överallt i barnet.
Det är fostervatten överallt. De har det i näsan, öronen, i baken, i blöjorna, överallt.
Ja. Okej.
Okay. Men det är ju just det här barnet som dessutom har ett namn också, kan man ju säga. Du behöver inte spela överraskad, Kai, du vet ju vad han heter. Han ska heta Lo, och det är ett väldigt fint namn, tycker vi. Men det är
Lo
också...
som är alltså ben på finska, är det du menar? Alltså L-U-U, eller ja. Som de här kexen.
Ja, eller toalett på engelska.
Okej.
Okay. Så är det. Men det var inte därför vi döpte honom, utan för att vi tycker att det är ett fint namn. Och det är ju också tack vare Lo som den här podden är försenad nu igen. Och det måste vi också adressera, för att det här har ju nu, det som aldrig skulle hända har ju hänt två gånger nu. Att podden inte kommer ut på tisdag. Men orsaken är faktiskt det att vi har varit intagen på sjukhus. Vi har allihopa varit intagna. För att Lo så fick någon bakterie från sjukhuset.
Jaha.
Direkt från BB. Och han har varit sjuk och han har fått antibiotika, och Janika har fått antibiotika, och vi har varit intagna på barnsjukhuset här i Helsingfors.
Ska vi säga att det här också är orsaken till att vi bandar via Skype idag?
Ja, för att jag vill inte ha något så här...
Du är alltså just nu på smittskyddscentralen i Vermont i USA, och så bandar vi den här podden efter att vi har ansökt om tillstånd från presidenten.
Ja, jag är inne i en sån här bubbla, och så sitter ET här bredvid mig. Det var en referens som många lyssnare inte kommer att förstå. Nej, men han är inte helt frisk ännu, men att han mår mycket bättre. Antibiotikan har hjälpt, och ja, det är jätteskönt att vara hemma.
Ja, men han hade alltså svinkoppor, sa du tidigare här innan. Det är väl något som barn mycket har. Alltså, jag är lite ruggat till när du sa det, för att jag har också haft svinkoppor här för några år sedan när jag...
Okej, okay. Har du också varit på BB och...
Det är det här som är liksom lite lustigt nu då, för att du brukar ju säga att jag alltid dejtar så unga karrar.
Nej, men du säger ju, alltså grejen med Kajs, när Kaj dejtar och så frågar man, okej, ja, men att vad är det här för människa då? Så säger Kaj alltid, det första han säger, jo, men han fyller si och så, att han fyller 21. Det betyder att han kanske är 19, men att han fyller 21, nog i något skede.
Ja, no, jag i alla fall fick svinkoppor av en sån här som jag dejtade ett tag.
Så han var direkt från BB?
Nej, han var helt myndig och vuxen och nästan i min ålder, lite yngre. Men tydligen är det inte bara barn ändå som får svinkors då.
Nej. Det som ju är intressant med att få barn är ju det, att man får ju väldigt mycket tips av folk. Och det som ju är intressant är då att barn är väldigt individuella. Det är klart att det finns sådana här bra tips som att komma ihåg att ha kläder på ditt barn och komma ihåg att byta blöjan ibland. Sådana tips är ju alltid bra. Men sen finns det ju sådana här mindre tips som kan vara väldigt individuella och sådana där tips som man kanske inte ens vill göra åt sitt eget barn. Eller sådana där riktigt dumma saker som de gjorde förr i världen. Där de var sådär att kom ihåg att häng ditt barn upp och ner i taket i sovrummet. För att då får det inte onda andar i sig.
Det var sånt här att om barnet stammar, vet jag, så skulle man slänga inälvor i face på det när man slaktar en ko.
Tänk att jag studerar logopedi och vi har aldrig gjort det där. Aldrig någonsin.
Jag har aldrig, det är faktiskt en av de få terapier som jag inte har testat. Men ja. Att, ja, det finns... det finns saker som man kanske inte ska pröva direkt så här.
Jag tycker vi borde testa det där någon gång. Att jag slänger kött i ditt ansikte när du stammar.
Vi borde
kan göra det som en show.
Sända från ett slakteri någon gång.
Någon gång om vi gör en så här live podcast, då ska vi testa så. Flesta av de här tipsen då, så kretsar ju kring amning. Jag har ju aldrig riktigt förstått det här grejen med amning.
Hey, du pratar med en bög, jag har aldrig förstått det här med bröst. Så att nu är du all by yourself, ja. Dit du går nu.
Men jag kan säga så här, det är en stor grej. Det är väldigt mycket kretsar kring amning. För att allt kretsar kring mat när det är en sån här liten baby. Och då, maten kommer ju ur brösten då.
Ja, jag vet, men jag förstår inte.
Nej, precis. Då kom det var så här, intressanta anekdoter som ibland dyker upp då. För att det kommer ju då, om det är så att det är problem med amning, så då kommer det ju alla de här tipsen som man ska göra. Jo, du ska ta en jättevarm dusch och du ska massera brösten i duschen och allt sånt där. Och sen kommer det också såna här anekdoter från hur det var förr då, när mommo och fammo etc. amma och hur de gjorde och allt sånt där. Och då kom det bara en sån här, en väldigt spontan anekdot av Janikas fammo. Så hon förklarade att hon, när hon amma så kom det jättemycket mjölk. Och att hennes Janikas pappa då, så att han drack väldigt mycket och att det var liksom att allt funkar jättebra, det forsade mjölk litervis ut och att hon hade till och med så mycket mjölk så att hon måste liksom spara över, alltså att det blev kvar liksom att han kunde inte äta allt utan att det blev liksom helt enkelt mjölk som de måste spara. Och så hade de också en gris, som var ju vanligt på den tiden att man hade en gris, och den här grisen måste ju också få mat, och så gav de bröstmjölk åt den här grisen. För att det var en liten gris. Och jag tänkte att ja, men den vill ju säkert ha bröstmjölk. Och det här berättade då Janikas farm och sådär. Att det var så här gulligt och fint. Och sådär att ja, de hade en gris som de hade en liten nappflaska åt. Och så åt han bröstmjölk. Men så sa hon att ja, men så blev han galen. Och så måste de döda den. Av den här alltså att han blev crazy av den här bröstmjölken. För att sen hade någon veterinär sagt att ja, alltså... Att bröstmjölk är, det är liksom så rikt att det innehåller så jättemycket saker så att den här grisen blir liksom crazy av det. Att den bara börjar springa fram och tillbaka och så måste de avliva den.
Och det nämnde hon så här i ett enda andetag.
Ja, så, ja det var så här en inandning och så, som en så här rolig grej. Eller lite sådär som att hon berättade och hade glömt hur det hänt med den här grisen. Att det som var kvar i hennes hjärna var bara det här trevliga i att man har en gris som druckit bröstmjölk. Men sen, sen blev han crazy och så avlivar vi den. Sen är det också lite roligt att Janikas pappa är uppvuxen på bröstmjölk som gör grisar galna.
Men jag har ju som trott att bröstmjölk är ju som den ultimata superfooden, ja.
Ja,
det liksom innehåller allting som mänskligheten behöver och det går att liksom lösa alla problem med en schweizisk armékniv och bröstmjölk.
Ja, men det är intressant är att det faktiskt är så. För att så fort det var något problem, alltså på BB, så sa de alltid, jo men, sätt lite bröstmjölk på det. Och det hjälpt. Det var, fanns det något litet eksem eller något litet sår eller någonting, sätt bröstmjölk på det. Och så satt vi bröstmjölk på det och så blev det jättebra. Vår son kom dit, han hade fått 6 i matte. Och så var de så här, men sätt lite bröstmjölk på det. Och så satt vi, och så blev det till 9.
Jag brukar ju så här känna mig stolt över att jag då inte kan luras till att klicka på rubriker. Vi har redan pratat om det här med clickbait i den här podden, och det är ju på något vis dagens melodi, mediehusens sätt att locka människor till sina nyheter, att man gör en spektakulär rubrik. Men den här kunde jag inte låta bli att klicka på. Alltså det är 2200 får som har fjärtat och tvingat ett plan att nödlanda.
Har de på något sätt fjärtat som ett SOS då? Så har planet måste...
Nej, alltså det är så att det här är ett fraktflygplan i Singapore som har haft 2200 får ombord och 4 crew. Mm. Och sen så har, när de har då varit på väg till Indien, så då plötsligt så har metangaslarmet gått. För att de har fjärtat så mycket, de här fåren då, ombord. Så då har de hamnat och nödlandat. Och det är inget mer än som i den här, men jag känner mig ändå nöjd att jag klickar på den här.
Ja, det är ju en rubriken. Sån där rubrik som eller en sån här artikel som man inte behöver klicka på, för att all info finns ju där i rubriken.
Ja, no, men här finns sen 3 bilder på ett random flygplan.
Ja.
Så det fick man liksom mera.
Det som jag tycker är roligt med det där är det är liksom 2 saker som är extra roligt. Det ena är att de har ett metanlarm. Tycker jag är roligt, alltså att fjärtar är farliga för lufttrafik. Och sen det andra roliga är att jag tycker att det är lite suspekt också, att klart att de skyller på fåren. Inte vet man ju heller, det kan ju också ha varit de här 4 besättningsmännen som hade varit på Tex-Mex-Ilta kvällen före, och så skyller de på fåren.
Ja, jag tänkte också att skulle det liksom gå att göra en sån här flashmob ombord, att man skulle komma överens med alla passagerare på ett plan, att nu ska vi fjärta ner det här planet. Att liksom 200 människor samtidigt, då när vi flyger över Berlin, så släpper vi oss allihopa och ser om vi måste nödlanda.
Det fast som, istället för att göra som vågen i planet, så fjärtar allihopa så det blir så här en lång liksom, så tornado av fjärtar, och sen till sist så börjar man höra hur det börjar pip, 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 i cockpiten. Och så står stewardessen står där och skakar på huvud.
Vi ger den här idén, tycker jag, till Todsons så här, att då, ni vet, fan, ni hörde det först, och sen när Todsons förhoppningsvis gör det här och ser om det är möjligt, så får vi kanske en del av det här.
När de har fjärtat ner ett plan. Det är intressant annars med att, för att jag tror ju att en person som skulle kunna fjärta ner ett plan så bor i mitt hus. Faktiskt, vi har haft problem med det här. Det är jätteintressant, alltså det finns en alltså, fantom.
Det är din son, tänkte jag, men...
Ja, nej, han fjärtar otroligt mycket. Alltså riktigt så här fullvuxna, alltså bastokorvsfjärt. Sådana fjärtar kommer du ha dem konstant, ja. Men det finns, och nu blir jag förstås orolig om det är faktiskt jag som är far till min son, för att det finns här i huset, alltså finns det en fantomfjärtare som fjärtar alltså jättehögt. Och så att man hör alltså att det skallrar i väggarna. Och att vi undrar, när vi flyttar in, så undrar vi att vad är det där för ljud? Alltså det måste ju vara är det något djur som någon trampar väldigt ofta på? Att det är någon sån här finlandssvensk dam som inte ser sin tax, och så trampar hon, och så låter det Vup! Ungefär så låter det.
Men det låter ju som att hon flyttar möbler, alltså. Det är
ja,
sånt det, ljud.
Ja, men det är faktiskt, det är lite som ett sånt ljud, att det är liksom ett skåp, ett gammalt antikt skåp som man skuffar fram. Men sen har vi insett att nej, det är ju inte, utan det är någon form av morgonfjärt.
Är det alltid på morgon då?
Ja, det är på morgonen så är det mest. Och det är ju, jag menar, man har ju sovit då, man är gasfull och sådär, och det ska ju komma ut. Ja, men det roliga är ju just det här då, att den här människan bara gör det här och förstår ju inte att alla andra i huset undrar vad det är för ljud.
Ni är väl medvetna om att ni förmodligen nu är de mest hatade människorna i er trappa.
Mm. Det är vi väldigt medvetna om.
Kanske det här fjärtandet är liksom en protest mot Los skrikande på nätterna eller något.
Jag har funderat att jag borde starta någon sorts kampanj och skriva arga lappar och skriva om hur mycket oljud de har, de som fjärtar. och på något sätt så att, det, att folk, alla i huset skulle börja tänka på det istället för att vi har ett barn som skriker på nätterna.
Jag såg en lapp på nätet, det finns ju sådana här sajter där människor postar arga lappar, och så var det ändå någonstans i Finland, för det var på finska, som var arg för att någon far på vässa efter klockan 10 för att hon försöker sova, och det hörs då när den här människan då släpper saker i byttan då.
Ja.
Och så här. Men kanske man måste konstatera att man inte ska bo i höghus om man är känslig för andra människors kroppsljud. Ted och Kai. Jag antar ju, Ted, att du har ägnat de senaste veckorna väldigt mycket tid åt att samla ihop en tidskapsel.
En tidskapsel?
Ja, du vet vad jag talar om,
ja,
förstås.
Ja, ja. Nej, det är, jag har faktiskt inte ägnat en sekund åt det.
Inte, alltså för jag tänker ju så här nu då, att nu föddes din son, skulle det inte vara sen roligt då när han är 20 år då att få öppna en låda där du har samlat ihop liksom saker då från just den tiden när han föddes, då kanske du tidningar och kanske några roliga liksom reklamer just då eller någonting. Men, är det någonting, någonting som visar hur det såg ut just då?
Ja, men du vet ju, känner ju mig, Kai, inte slänger jag saker. Han behöver bara komma hem. Och så ser han, ja, där är navelsträngen kvar i hörnet.
Ja, ni har inte dammsugat sedan 2016 då.
Inte hinner vi.
Ja, nej, men att har du inte någonsin gjort en tidskapsel?
Nej, jag har faktiskt inte. Jag tycker, alltså tidskapslar, jag är väldigt fascinerad av tidskapslar, men jag hatar att göra dem. Jag skulle bara vilja gräva upp dem.
Jag har alltid varit jättefascinerad av dem. Jag minns att jag såg någon sorts nyhet när jag var barn om någon tidskapsel som grävdes upp. Mm. Och det var så otroligt häftigt liksom, att de hittade såna här jättekamla saker och meddelanden. Och jag läste liksom nu lite om olika såna här tidskapslar. En sån här som jag tycker är jättehäftig, så kallas för The Crypt of Civilization.
Mm.
Och det här är liksom ett enormt rum i rostfritt stål.
Okay.
Som är i en byggnad i ett universitet i Georgia.
Ja.
Och det är liksom helt och hållet då isolerat från luft och från liksom vatten och från allting som eventuellt skulle kunna liksom ha en nedbrytande effekt på innehållet. Och innehållet är liksom helt, vet du, alltså det är från 30-talet, bara helt vanliga saker.
Mm.
Kanske 2000 olika saker. Och att man ska öppna det här först år 8113.
Har de bestämt det då?
Alla har ju olika sådana här öppningsdatum. Ja. Men i och för sig, det här är någonting som vi aldrig får uppleva. Men tänk vad häftigt om man nu skulle få öppna ett rum som är liksom 6000 år gammalt. Som skulle innehålla liksom hur mycket som helst med
men vet
spännande
du vad?
Saker.
Nu ska jag berätta, nu ska jag förstöra det där för dig. För att det skulle inte alls vara lika häftigt. För att grejen är den att om vi idag skulle få gå in i ett rum som var för 6000 år sedan, så skulle det vara otroligt häftigt. För att vi har ju ingen aning typ om vad det är för grejer. Men om man gör ett rum från 30-talet, så då fanns, det finns ju liksom dokumenterat så mycket. Det finns foton, det finns filmer, det finns allting. Så att man har jätte så här bra bild av hur folk levde och vad de använde förr i tiden. Så det kommer ju inte att vara någon överraskning. Det är ju bara, det är ju, överraskningen är ju bara om det är från en sån tid innan det fanns foton och skrift.
Okej, det här är en annan, tycker jag, häftig sak då, som lite overridar det där problematiken som du just nämnde, för jag håller med om att det förstås är så att vi har många dokument. Men det finns en annan tidskapsel som är ett sorts heliumrör, för att där, det är någonstans i Texas.
Där man ska där... få 10 000 år i framtiden, så ska man få andas in den där och prata med en pipig röst, och så skrattar man.
Det får man säkert också, men orsaken till att det är någon heliumrörelse är för att de där just i det här området har sådana här heliumkällor då, som de utvinner helium ur.
Mm.
Och, men en grej som de har lagt in i det här, så är ett $10 obligation till ett sparkonto i en bank där i det här området. Och det ska alltså öppnas om 1000 år, och då kommer det här $10 att ha förräntat sig till $1 kvadriljon.
Men det kan ju inte stämma.
Ja, men ränta på ränta i 1000 år.
Jaha.
För det är en jättehög ränta på det här.
Men så den där banken har ju bara gått med på det då och vet ju liksom att jo, inte finns vi nog mer då, inte.
Men det är
inte finns det pengar då i framtiden nog mer.
Jag tycker bara det är jättehäftigt. Men sen kanske den allra häftigaste är det här. 2011 så sköt man ut en tidskapsel i rymden. Som innehöll bland annat en troppe mänskligt blod.
Okay.
Liksom DNA och...
En liten aperitif åt rymdvampyrerna.
Och så fanns det där lite luft och lite havsvatten. Och sen så...
Det låter som en så här kärgårdsmeny. En droppe blod, lite luft och sen lite vatten.
Och så kostade det jättemycket för restaurangen.
Och en liten nota skickade ut.
Och sen så fick också allihopa, och det här missar jag tyvärr, men allihopa fick liksom via nätet skriva med meddelanden. Jaha. Som sen lades med i den här tidskapseln.
Okej. Okay.
Och den här är då programmerad att den ska återvända till jorden om 50 000 år.
Mm, det är ganska sjukt.
Otroligt häftigt, tycker jag.
Men
liksom
det kommer
bara
den
här idén.
Det är ju bara en massa... Folk kommer ju att försöka då, om det finns folk då, om 50 000 år, så kommer de att vara sådär, men vad betyder den här kacka-smilin egentligen? Är det en kacka? Är det brun glass? Vad är det?
Förmodligen så blir det så, ja. Mm. Men att hur som helst, jag tycker det är jättehäftigt med tidskapslar, och det finns många sådana här väldigt fantasieggande historier. Jag gjorde som barn en egen tidskapsel i en plastbytta som jag grävde ner på ett ställe då nära där vi bodde. Och jag gjorde en karta till var den fanns sen också, så att jag sen skulle hitta den.
Sen om 10 000 år så du ska hitta den.
Nå, grejen är att jag orkar ju ett år. Men ändå så var det en bedrift, för att den liksom efter en månad så var det ju så att oj, jag måste gräva upp det, för det var så spännande det här. Men
alltså, var det spännande att gräva upp den då?
Nej, alltså att det var ju en stor besvikelse, för alltså jag hade ju som då skrivit ett brev, och sen hade jag liksom spelat in en kassett när jag
Vad
pratade.
Hade du skrivit för brev då?
Jag skrev alltså, vet du, ett brev till mig själv i framtiden. Att det var som att idag har jag gjort det här och det här och det här, och jag gillar det här och det här och det här och så vidare. Och liksom, det som ju var min miss var ju just det, att klart att jag ju ett år senare mindes precis allting, och det hade jag ju ändrat så mycket heller, så det var ju som att jag vet att jag liksom spelar piano och att jag och vad mina föräldrar heter.
Det var jätteroligt att han, vad dina föräldrar heter också.
Och sen hade jag spelat in en kassett också som sen hade fryst sönder, så den hade spruckit där och så här. Men i alla fall, jag tyckte att det här var jätteroligt, fast jag gjorde det alltså helt fel.
Ja.
Jag önskar ju att jag skulle ha orka hålla mig, så att jag skulle kunna öppna den idag, för det skulle kunna vara lite roligare. Men till saken hör nu då...
Så skulle jag väl säga, aj, det var det min pappa heter. Jag undrar...
Jag vet inte varför man liksom så som barn, och också när man hade brevvänner, så då skrev man alltid vad ens föräldrar hette.
Ja, men för det var på något sätt, det fanns inte som så mycket i ens omgivning, utan att ens omgivning kretsade ju kring tvn och mamma och pappa i princip.
Ja.
Och plus att det var så där att det som, jag vet inte vad liksom, vad är motsvarigheten idag, vad man jobbar med. Vad är liksom att så här, hej, jag heter Ted, min pappa heter Uffe, min mamma heter Åsa. Säkert allt vad du behöver veta om mig.
Men det är ju liksom svårt att under en sen livstid alltså hitta saker som är intressanta och som man sen totalt glömmer. För att ofta de saker som är fiktiga så hänger ju med en ändå hela livet. Men jag skulle komma till det att jag fick faktiskt en tidskapsel i min inbox här i veckan.
Jaha.
Det var alltså min lärarinna från lågstadiet, som vi hade då från trean till sexan, alltså i 4 år. Så hon skickade till mig ett foto på saker som hon hade hittat, som jag har ritat och skrivit och gjort till henne.
Okej, okay, alltså nu nyligen?
Ja, alltså hon hade städat hemma, och så, ja. Och så hade hon hittat då olika sparade artefakter då. Ja. Till saken du hör att vi var alltså hennes första klass som hon hade genast efter att hon blev utexaminerad som lärare.
Okay.
Så att jag antar att vi kanske var lite då så att säga speciella och
säkert,
att hon då sparade olika saker.
Mm.
Men där var då min handstil som ser förvånansvärt lika ut än idag. Vilket var roligt att konstatera. Men sen så var då vykort som jag har skrivit till henne.
Jaha.
Och så här stod det nu då: grattis så väldigt mycket på din födelsedag från din favoritelev Kai. Och sen
kan du skriva sen, att du är hennes favoritelev.
Och sen har jag då skickat det här vykortet i ett kuvert som jag har adresserat till lärarens namn: bästa lärargatan 16 i världen.
Men det är ju jättekonstigt det.
Och det är ju en det är ju en väldigt speciell skam som man känner för saker som man gjorde och sa när man var barn.
Ja, det är det.
För att dels är det ju liksom, det är ju lätt att avfärda och skratta åt det, för man var barn, men samtidigt så är det ju en själv. Mm. Och det är ju också hemskt att på något vis så här rakt i ens face få kastat olika sådana här personlighetsegenskaper. Och hur man betedde sig som barn liksom. Alltså jag antar ju på något sätt att det här är skrivet med någon sorts humor faktiskt.
Ja.
Vi hade en sån relation också, vill jag minnas, med den här läraren, att vi skojade mycket och det var mycket så här. Vi var väldigt nära också, för att vi var ju ändå under 4 år liksom.
Ja.
Tagligen tillsammans. Så på ett sätt så ägnar jag ju liksom mer tid med henne än med mina föräldrar liksom.
Och 4 år i den åldern är mycket mer än vad 4 år är idag på något sätt.
Men som jag minns då när jag läste de här, eller när jag såg de här fyrkorten skrivna med min handstil, just alltså hur mycket det var som var skönare när man inte hade de här massa filtren. När man liksom rakt ut bara sa och gjorde det som kändes just då i stunden. Att nu känner jag att det här är världens bästa lärare. Då ska jag skriva det liksom rakt ut så här. Jag ska inte tänka på att det låter pinsamt och att jag låter som att jag är en inställsam liksom ass-kisser här.
Nej, eller som att man tänker så här att nu ska jag inte bry mig om grannarna. Nu bara fjärtar jag. I 4 timmar. Jag går ut i trapphuset. Jag testar olika rum. Jag testar vara upp i taket och fjärta upp och ner. Hur låter det?
Ja, men exakt. Jag menar som barn, jag dansar ju till exempel. Och helt skamlöst. Vet du, att jag ordnar dansföreställningar för mamma och pappa. Och som barn, jag slogs ju som barn. Det skulle jag ju aldrig göra sen.
Slogs och dansa och sen var du din favoritelev. Jaha, ja, okej, okay, men var det liksom att dansade så vilt och så att dina knytnävar råkar hamna någon på
nej,
käften?
Nej, alltså det här var ju olika tillfällen. Alltså jag dansade och uppträdde för mina föräldrar och liksom mina vänner och så här. Och sen om jag var arg så slogs jag. Men liksom, och så också just det här stora bekräftelsebehovet som ju säkert alla människor har, men som för ett barn är liksom så på ytan.
Ja.
Och som att man har inte de här skamfiltren eller de här alltså något spärrar alls för att liksom uttrycka det. Och jag insåg bara att det här är ju en, alltså den riktiga tidskapseln som man kan som en människa få. Alltså såna här vykort som inte är tänkta att läsas av en själv om några år eller i framtiden. Alltså där man liksom uttrycker saker omedvetet om en själv. För det är ju det enda som man kan glömma, att man har farit sån liksom.
Ja, faktiskt.
Så jag vet inte, borde du spela in när ditt barn fjärtar nu eller någonting? När vi nu pratar om det här att jag slogs som barn, så minns jag att jag får ju nog då och då en lite så här stark lust att slåss. Har du så också?
Nästan uteslutande om det handlar om elakheter mot djur. Så då får jag lust att slå någon, dorva till någon på käften. Men ganska sällan faktiskt som jag faktiskt får lust att slåss. Men nog så här att jag kanske vill skrika och knuffas.
Jag menar inte heller väl kanske som så här att jag som i allmänhet bara vill slåss.
Men ett raseri.
Gå ut på stan och cause mayhem. Men att jag kan bli så här otroligt så här sugen bara på att som går vid då, som bara slå till någon när jag blir arg.
Ja, men det sånt har inte jag, tror jag.
Alltså det är som att jag går in i ett tillstånd där liksom största delen av det som är jag i vanliga fall, så det stängs liksom av. Det är som att bli kåt eller få ångestattack eller att vara deprimerad liksom.
Drar du ihop liksom ursinne och kåthet nu?
Ja, men det är säkert, det är väldigt nära varandra, helt säkert.
Ja.
Säkert nästan samma sak, och så är det som en synaps som är som, vet du, att nu istället för att du slår så får du stånd. Att det är som väldigt liten skillnad.
Oftast är det ju nog så.
Ja, ja, men som när det här händer så jag klarar som inte heller av att återaktivera mitt vanliga jag. Alltså inte ens som jag vill.
Du är liksom, du är en sån här vikinga bärsärk. Att du ser bara rött och Kai Korkaho försvinner och så blir det Erik Einherjar som bara biter öronen av folk.
Ja,
och sen blir du lite kåt.
Ja, men det är som bara liksom, är du tid eller att man får en urladdning som återställer in. Men också när det här händer så känner jag mig liksom otroligt, är du levande och liksom, är du driftig, att man sprackar.
Ja, men det är väl säkert en massa adrenalin och hormoner och sånt som gör det. Det är ju fake. Det är ju inte du som du är, utan det är bara kemi i kroppen just då för att du är så arg.
Ja, men vad är vi annat än kemi? Men jag undrar om det här är någonting, är du liksom manligt kanske? Eller som någonting som är sån här, är du som en urmanlighet?
Nå, våld är ju det mest manliga som finns. Det är ju liksom, karrar är ju våldsamma, så är det ju bara.
Jag tror man borde skriva om det här. Det skulle kunna heta Fight Club, den här boken. Ja. Men jag minns en gång när vi var på en sån här bögbar, var det faktiskt, i Helsingfors. Och så var det en liksom man som det här i kön, alltså vi liksom stod i kön och sen pratade vi då om någonting. Och så började han liksom jävlas med oss för att vi pratar svenska.
Mm-hmm.
Alltså som så här riktigt oprovocerat, att han på något vis anföll oss och som sa liksom att vi borde kämmas för att vi pratar svenska i det här landet.
Vilket asshole!
Ja. Och liksom nu var ju alla lite så här fulla och så här. Men att han bara liksom fortsatt och vi försökte först så här liksom skratta och som vill du säga på finska då att ja, men att vi får väl prata vad vi vill, så pratar du det du kan. Jaha, det är ju den standard saken man ska säga.
Ja.
Men jag ville ju också liksom så mycket bara liksom slå den här mannen.
Ja, alltså, du hade alltså handen ner i fickan redan och höll tag i flugsvampen och skulle just ta en tugga. På med hjälmen.
Ja, men grejen är alltså att om inte skulle ha varit så att den här ordningsfakten skulle ha stått där och som släppt in den här mannen så att vi blev utanför. Så eventuellt skulle jag ha liksom inte kunnat hålla mig från att slå honom.
Ja, och då skulle jag ha varit på något sätt, det där är ju den bästa formen då, för att det skulle ha varit rätt på ett sätt, att liksom att han var ju otroligt provocerande och jobbig mot dig. Men att du upplevde då i stunden att det enda som du skulle kunna göra är att slå honom.
Ja, och det är det där som är så konstigt, för att jag vet ju att alltså det som jag egentligen borde göra är att föra en konstruktiv diskussion om språksituationen och
det
om
ska
respekt.
Man göra. Det ska man göra när man är full i kön till bögbaren.
Men vet du vad jag gjorde?
No?
Och det här är kanske något av det märkligaste jag har gjort, för det är så olikt mig. Men också någonting av det som jag ännu kan känna mig riktigt stolt över.
Okej.
Okay. Vi for då sen in på den här baren och sen var vi nu där då hela kvällen och track lite till och dansa.
Mm.
Och sen så när det var fallomärke så hade jag ändå lugnat ner mig. Men så såg jag den här killen. Han stod i ett hörn och hångla med en annan kille. Och så gick jag fram till den här andra killen. Alltså den som det här assholet hånglar med.
Ja.
Och så viskade jag till honom på finska att jag vill bara att du ska veta att den här mannen har syfilis.
Oj.
Och sen gick jag ut.
Oj, det där var ju motsatsen till så här manligt våld. Alltså det där var ju riktigt så här, liksom så här manipulativt och så där vidrigt. Alltså mycket värre. Mycket, mycket värre än om du ska slaga honom på käften.
Men jag är så stolt det skönt över det här.
Va? Ja, var det skönt då att göra det liksom? Att kändes det bra efter det?
Ja, det kändes otroligt bra. Alltså som så här, alltså dels vet du att jag fick uträtta det som jag ville göra. Men på ett så här ganska så här listigt sätt.
Mm.
Det var en stor triumf för mig.
Ja.
Men bara för det här så borde jag väl bli till årets homo.
Faktiskt, jag tycker du är nominerad till att bli årets homo, och jag tycker det där är otroligt så här, att om det är något att vara på en bögbar och istället för att slåss med någon viska i personen som hen hånglar med ens öra och säga att han har syfilis. Så det tycker jag är väldigt. Det är någonting som förtjänar årets homo, en sån gärning.
Man kan ju rösta nu på alltså den som man anser att ska bli till årets homo. Mm. Det är alltså den här QXK-gala som ordnas för tredje gången i Finland.
Mm.
Och där finns det olika kategorier. Det finns årets tv-personlighet, årets låt och inhemska artist och så vidare. Och man kan rösta då på sina favoriter. Och att jag nu då råkar vara nominerad till det här största huvudpriset. Mm. Så jag vill ju inte liksom insinuera vad jag anser att man ska göra här. Mm. Men att jag vill bara poängtera att jag är det.
Mm. Men han har syfilis.
Det verkar som att vi har pratat ganska mycket idag, Ted, om hur det är när man lever utan filter.
Ja, det är ju som Lo till exempel, så han gör ju det.
Ja, han vet ju inte att han väcker er när han börjar skrika.
Nej, och jag menar också sådär att utan filter, att han kissar oss i ansiktet, han skiter ner sig när vi håller på att byta blöja. Sådana där saker som man faktiskt bara gör.
Det är ju nog jävligt.
Alltså det är faktiskt, alltså att han kackar liksom på utsidan av en blöja.
Det är nog, det är då, ja, jag vet inte, jag skulle nog inte förlåta honom för det.
Nej, jag skriver upp allt som jag inte förlåter, och så ska jag berätta det åt honom så fort han förstår.
Det blir kanske hans tidskapsel sen, att han får alla Teds anteckningar om att, hur kunde du göra sådär?
Ja.
Men er granne har ju, han som har den här gasproblemen, så han är ju inte medveten om att ni hör det.
Nej, så är det ju inte.
Så han liksom lever alltså han gör det här och lever utan filter också.
Eller så är han medveten om det och också därför saknar filter, att han bryr inte sig helt enkelt.
Och det är ju också rätt så skönt kanske att göra. Och jag fick ett ofiltrerat brev från mig själv via min lärarinna. Och
favoritelev.
Och det gav mig mycket att tänka på.
Mm.
Och jag tycker vi har lärt oss av dagens avsnitt att man kanske ska
i vissa avseenden i livet så ska man vara som en baby eller som en viking eller som en favoritelev.
Ja. För då tror jag att man är ärligast mot sig själv och på något vis närmast kärnan i att vara människa.
Mm.
Oh, det här är ju en Svenska Yle-podd, alltså Ted och Kai, och vi gör den i samarbete med Svenska Yle. Och som ni hörde i början så var det en dam som presenterade det här som en Svenska Yle-podd. Vi har inget emot den här damen per se, men eftersom vi har världens mest tekniskt kunniga lyssnare, det här är alltså enligt en undersökning beställd.
En undersökning som vi fick via en firma.
Så tycker vi det skulle vara roligt om så många som möjligt av er skulle spela in er själva när ni säger att det här är en Svenska Yle-podd.
Det här är en Svenska Yle-podcast.
Okej, jag sa genast fel. Säg inte ni fel. Eller ni kan göra det på något kreativt sätt. Vi vet att ni är kreativa. Och sen så mejlar ni den här inspelningen till tedochkai@yle.fi.
tedochkai@yle.fi.
Så får ni kanske tillsammans då med Ove Inborg börja hälsa alla lyssnare välkomna till den här podcasten som varje vecka kommer ut på tisdagar så länge inte Lo
är på sjukhus
och Ted är i karantän. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ta hand om er. Trevlig helg. Puss och kram.
Ted och Kai.